Ska vi be tillsammans? Herre, vi bara prisar och tackar dig, du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Vi ber dig nu också att du ska öppna våra hjärtan för ditt ord, herre. Så att det får ge frukt till det eviga livet, herre. Vi ber också att du ska bli ärad, och det är du som ska sitta på tronen och ingen annan. Inga människor utan du. Vi ber om detta nu i Jesu Nazarens namn. Amen. Jag tänkte vi idag skulle titta lite grann i Galatierbrevet. Finns det Nya testamentet? Och Galatierbrevet, det är ett brev som Paulus skrev kanske ganska tidigt i sin brevskrivning. Och det är ett brev som man, och Galatien, det vet man inte riktigt var det låg, men troligtvis i nuvarande Turkiet i mindre Asien. Och det är skrivet till församlingarna där, kanske flera också, därför att det kom människor från Israel, kom judar som kom till de här hedningarna och ville att de skulle omskära sig och leva som judar. Och det här går ju Paulus starkt emot, alltså i det här brevet. Då ska man veta att det var inte vem som helst som skrev det här brevet. Han var själv en mycket rättrogen jude egentligen på ett sätt. Och då säger han så här, vi börjar först, jag ska inte gå igenom alla sex kapitel. Nu ramlar lappen iväg här, så är det. Ett litet avbrott. Vi lägger den så. Då står det så här. Från Paulus apostel, utsänd inte av människor. Observera det. Eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus. Och Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda. Observera vilket medvetande här var. Han har alltså inte utskickat några människor genom någon människa, utan av Jesus Kristus. Jag och alla bröderna här hos mig hälsar församlingar i Galatien, församlingar, fanns flera alltså. Va? Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader, Herre Jesus Kristus, som har offrat sig själv för våra synder. Här kommer själva budskapet direkt. Det är inga omskrivningar, va? För att rädda oss från den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Fars vilja. Den onda tidsåldern fanns då också alltså. Den har funnits ända sedan Adam och Evas tid efter syndafallet i och för sig. På ett eller annat sätt. Och den är fortfarande kvar här tills far bestämmer att den ska vara slut på det sättet. Va? Han är äran i evigheters evigheter. Amen. Det här var en fantastisk inledning, men så började det direkt. Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat till de kristen nåd och vänder till ett annat evangelium, säger han till församlingen. Ska man komma ihåg att det här var alltså i väckelsen då? Då säger han, ni är redan nu alltså vänder det till ett annat evangelium. Det är ju ganska häpnadsväckande, va? Vi har ju oftast den där föreställningen att den första tiden var en idyllisk tid. Men så är det inte alls. Vet ni varför? Ja, det fanns människor då, det finns människor idag. Det är förklaringen. Det var inte änglar och gudar han skrev till, utan till människor. Va? Då blir det som det blir och är som det är. Inklusive en själv. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Och det har att göra med den här omskärelsen de skulle göra och så vidare. Men även om vi själva eller en ängel från himmel skulle ge ett annat evangelium att vi har predikat, så ska det vara under förbannelse. Det här är ord och inga visor alltså. Och det här gäller idag också. Vi kommer med ett annat evangelium än det som är i Guds ord eller i Nya testamentet här. Så, och predikan och annat, så är han under förbannelse. Och då ska vi komma ihåg, varifrån kommer förbannelse? Från Herren. Det är inte från Satan. Om någon skulle inbilda sig det, utan det är Herren, står under Herrens förbannelse. Vad är det? Ja, den är utan beskydd. Den personen kan hålla på några år, men sen tar det slut. Antingen flyttar Herren på en, eller också händer det någonting. I bästa fall är att han omvänder sig. På det sättet, va? Det är det vi redan har sagt. Och säger det nu igen. Om någon ger ett annat evangelium än det som ni har tagit emot, ska han vara under förbannelse. Är det en människa jag försöker få på min sida eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare. Och det här är intressant. Det här är något som är oerhört viktigt att ha klart för sig. Det gäller både förkunnare och kristna allmänhet. Va? Vi ska inte vara människor till lags. Klart man ska inte vara otrevlig. Va? Allmänt asocial och konstig på sätt och vis. Det är inte det jag säger. Men vi ska inte i första hand vara människor till lags, utan vad ska Herren till lags? Det är där det handlar om, att det är han i första hand. Sen kommer det andra i second hand, va? Eller second hand, i andra hand. Och det här är något som Paulus oerhört poängterar hela tiden i sina brev. Inte människor till behag och tjänst, utan Herren det handlar om. Va? Sen om de tar emot det, ja, det är ju deras problem om de inte gör det. Det är samma sak när jag förkunnar här, så har jag ansvar för vad jag säger. Men hur ni tar emot det, det är ju ni som gör det. Det har inte jag ansvar för hur ni tar emot det alltså. Om ni avvisar det, ja då får ni göra det. Tar ni emot det, ja då får ni väl lära Herren. Så är det. Jag vill göra klart för er bröder att evangeliet som jag predikar inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig av någon människa, utan genom uppenbarelse från Jesus Kristus har han fått det. Va? Och därför kan han gå så strängt iväg, eller om vi kan ta vilket ord som är. Han kan gå till rätta med det här på grund av att han har fått det från Herren själv. Det evangeliet. Det är ingenting han har sitta och hitta på i någon mörk stund i någon källare. Va? Utan det är någonting som man har fått uppenbarat därifrån. Va? Pang! Rakt så. Va? Och då får man ta ställning till det om man vill ta emot det eller inte. Va? Ni har hört jag betedde mig förr inom judendomen. Hur våldsamt jag förföljde Guds församling och försökte utrota den. Det var han det. Det var Paulus, eller Saulus som han hette då. Jag gick längre i judendomen än många jämnåriga mitt folk och ivrade än mer fanatisk för mina fäders stadgar. Mer fanatiskt. Han var en religiös fanatiker utan like alltså. Och när Stefanus stenades till döds, det kan man läsa på Apostlagärningarna, då stod Paulus där och gillade detta. Så var han. Så det är intressant. På sätt och vis var han en mördare. I själ och hjärta var han en mördare. Även om han inte slog ihjäl någon människa, så var han det i själ och hjärta. Inför Gud var han en mördare. Och det är intressant. Då gör Herren honom till en av de största apostlarna som var för detta mördare. Jag vet, han kan använda vem som helst. Så är det. Han till och med använda mig. Så är det. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade genom mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Då ska man komma ihåg att Paulus, eller Saulus som heter, han kunde inte sitta med hedningar och äta tidigare. När han var religiös fanatiker. Då skulle han bli oren. Han kunde inte besöka hem alltså hos hedningarna. Va? Nu blev han apostel för dem. Fick äta tillsammans med dem. Umgås med dem. Hela hans liv blev förändrat. Va? Varför det? Han fick möta Guds nåd. För att hans uppfattning som hängiven farisé, det var ju detta, va, att om jag uppfyller vissa saker så kommer Herren att välsigna mig. Gör jag inte det så kommer Herren inte att välsigna mig. Följer jag inte lagen så kommer jag det som Herren har sagt. Och det var ju inte på den här tiden, men det kom 613 bud och förbud. Det är inte så enkelt att leva då. Det blir lite komplicerat. Och alla matregler och så vidare. Förstår ni? Alltså, hela hans liv är förvandlat. Därför att Herren hade utvalt honom redan i moderlivet. Men han hade inte en aning om förrän det small på vägen till Damaskus. Då blev det uppenbart vad han hade för kallelse. Då frågade jag inte genast människor av kött och blod. Jag gick inte upp till Jerusalem till dem som var apostlar före mig. Utan begav mig till Arabien och återvände sina till Damaskus. Där var han också. Först det och senare kom jag upp till Jerusalem och lär känna Kefas, alltså Petrus då. Och jag stannade hos honom i 15 dagar. Någon annan apostlar träffade jag inte bara Jakob, Herrens bror. Detta skriver jag till er för Gud. Jag ljuger inte. Sedan reser jag väg till Syrokilitsis område. Personligen är okänd för Kristi församling i Judén. Det hade jag bara hört så här. Han som förföljde oss förkunnar nu det han tidigare ville utrota. Och det prisade Gud för min skull. Just det. Han som var fiende, nu blev deras broder. Förstår ni? Alltså, hur Herren förvandlade alltihopa, va? Men då kom det några därifrån som hade tagit emot Jesus som sin frälsare, alltså bland judarna. Men de kom dit och ville alltså att de skulle bli som dem, som var helningar, va? Och det är det här Paulus alltså reser mot sig. Då blir det ett annat evangelium än det jag förkunnar för att ni ska leva av tro och inte av gärningar. Va? Och det där är så knivvass skillnad. Va? För det är lätt hänt att hamna igen. Ja, men jag måste göra så och så. Jag måste göra det och det och det. Va? Ja, men alltså det finns en nåd som går utöver. Till och med vila i att leva med Jesus. Hör och häpnar. Jag ska inte gå igenom hela brevet för att då kommer ni inte hem ikväll. Utan vi går till 2:15. Och här kommer själva evangeliet. 2:15, kapitel 2:15. Då säger han så. Vi, alltså han, och några, är visserligen judar till födseln och inte hedniska syndare. Det är hans identitet. Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar. Utan genom tro på Jesus Kristus. Det är genom tron på honom som man förklaras rättfärdig. Och då blir jag blir rättfärdig inför Herre. Jag kan gå in till han som är en förtärande eld. Han som bor i ett ljuset inkarno. Jag kan gå rakt in till honom. Därför han ser på mig som han ser på sin egen son när jag ber och när jag upphöjer honom. Va? Därför att jag är rättfärdig i honom. Observera honom, inte i mig själv. I honom är jag rättfärdig. I mig själv så är jag ju, va? Det är som det är en människa, va? Så jag är lite öm som vin, öm som vatten. Men i honom så är jag rättfärdig. Och den kommer jag vara. Leif talar om himlen. När vi får se honom ansikte mot ansikte, då kommer jag vara fullständigt rättfärdig inför honom. Jag kan stå inför honom utan att fruktan och inte vara rädd. Fast han är en stor och fruktansvärd Gud och Herre. Helt fantastiskt alltså. På det viset. Mm. Därför också vi observera. Han sa, vi är visserligen judar till födseln, men så nu kommer vi. Därför också vi, det är de andra judarna som tror på Messias. Satt vår tro till Kristus Jesus. Och för att stå som rättfärdig genom tro på Kristus. Inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Alltså det är intressant hur han har ändrat på alltihopa här. Det kallar jag för reformation. Milt uttryckt. Men om vi som söker rättfärdighet i Kristus visar oss våra syndare, står Kristus då i syndelsen? Visserligen verkligen inte. Bara om jag bygger upp igen det jag rev ner gör mig till en överträdare. Går jag tillbaka och försöker leva efter lagen i min egen kraft, då blir jag på nytt en överträdare. Det är det han säger till dem i Galatien. Då blir jag på nytt en överträdare. Då måste jag fortsätta att leva efter 613 förbud och bud. Va? Och vet ni varför han sände sin son Jesus Kristus? Ja? Ja, en av anledningarna var att människan kunde inte leva efter 613 bud och förbud. Det gick inte. Han utvalde ett folk, judarna, Israels folk. Han skulle ha dem för sig själv och så gav han lagen på Sinai berg, Sinai förbundet. Men åren gick. Men hur den var så klarade de ju inte av det här. För man ska komma ihåg, den helig och rättfärdig Gud, det är ingen lekfarbror alltså. Det är inte vem som helst. Och han säger, ska man leva med honom så måste man vara fullkomlig. Det är lagens bud. Du måste bli fullkomlig för att vara där med honom. Alltså. Det går inte annars. Men så kommer han, dör på ett kors och tar på sig all lagens förbannelse på korsets trä. Så att jag blir friköpt utan laggärningar. Utan, genom att jag tror att han har gjort det för mig, så blir jag frikänd och befylld med den heliga ande så jag kan leva det liv som han vill att jag ska leva. Inte i min egen kraft utan genom den heliga ande. Va? Och det här är, vi ska gå till vers 26 också. Nej, vi tar 3:10 först. Jag skriver så dåligt så jag kan inte läsa vad jag själv skriver. 3:10, kapitel 3:10. Men det som håller sig till laggärningar är under förbannelse, skriver Paulus. Det är rejäla tag det här. Ja? Det står skrivet, förbannare den som inte håller fast vid allt som står skrivet i lagens bok och gör därefter. Står det. Och det är 5 Mosebok 27:26 som man citerar. Det var förbannelsen av välsignas på berget Ebal respektive berget Gerishim som de fick läsa i Josua 10 när Josua kom in. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbar eftersom den rättfärdig ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro utan den som följer dessa bud ska leva genom. Jag vet att man pratar med de flesta sekulariserade svenskar så säger de, ja jag gör så gott jag kan. Ja, säger jag, det räcker ju inte. Det blir ju ingenting. Det blir inte ens en flamma. Det blir absolut ingenting. Jag får ta min hel och rätt färg. Ja, men i alla fall bättre än mina grannar. Det vet vi inte du. Har du tittat in genom fönstret? Ja. Står och glor på folk också va? Vet inte du om du är bättre än grannar? Det har du inte en aning om. Du vet hur det finns i deras hjärta. Har du frågat Herren? Du kan ju börja med att titta i ditt eget hjärta med den heliga. Då får vi se. Då förstår du att du behöver Jesus. Så ser det ut. Och han vill inte ha någon MBL-förhandling. Det är bara genom sonen. Kristus har friköpt från lagens förbannelse genom att bli förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannade var en som är upphängd på trä. Och det där är också ett citat alltså från 5 Mosebok 21:23. Så han citerar skrifterna hela tiden. Va? Han kan ju dem utan till, alltså Paulus. Och alltså det finns en sån frihet i det här. Herren det ande och det Guds ande, det frihet står i Korintierbrevet. Så skulle välsignas, observera, som Abraham fått komma till hedningarna. Så skulle välsignas som Abraham fått komma till hedningarna Jesus Kristus så att vi genom tron också får den utlovade anden. Det här är evangeliet. Det här är det glada budskapet. Något annat glatt budskap finns inte. Det är där det handlar om. Jag är vägen, sanning och livet, säger Jesus. Ingen kommer till fadern utan jag är med. Genom mig, Johannes 14:6. Så går vi till vers 26 då, i samma kapitel. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Vi är barn till den levande guden. Ja, men säger vi, hör ju mycket sådana här. Men alla är ju Guds barn. Nej, det är de inte. Sorry, men det är inte så. Vi är barn, ja visst. Vi har fötts det för att herrarna har skapat oss och så vidare. Men vi är inte Guds barn. Det blir vi först i Jesus Kristus blir vi Guds barn. Det är först i honom vi blir Guds barn och ingenting annat. Och det här är viktigt att förstå, alltså, för annars så vimlar det iväg alltihopa det här, va. Det är som en sång heter, du vet väl om att du är värdefull. Ja, i Jesus är jag värdefull. Men absolut inte i mig själv. Det ska jag berätta för er. Det var för en konferens jag var med. Men jag har varit med i firman några år, va? Alltså Guds rike. Och jag säger det, alltså. Då kom det två yngre män och frågade min fru så här. Hur är det att leva med en sån där, alltså som jag? En Guds man. Och då sa hon, ni kan ju komma hem och bo hos oss, får ni se hur det är. Sen frågar de ingen mer. Nej, för vi är en vanlig människa, va, på det sättet. Sen använder Gud Herren och man får vara ett redskap. Visst är det så. Men man, det finns så mycket romantiska föreställningar om saker och ting. Va? Så är det inte. Men jag tar här, han använde en mördare som blev apostel. Ja, just det. Vad hade han för liv före innan det? Det var ju fruktansvärt. Det var ju en religiös fanatiker. Så att jag menar, vad då? Herren utväljer vem som helst. Bara det finns villighet att öppna hjärtan så gör han det. Sen får det spela ingen roll vilket liv du har levt. Det har ingen betydelse. För han förlåter dig och det blir, du blir fri. Och då blir det, spelar ingen roll vilket liv du har levt. Kan du ha levt som den förlorade sonen? Det spelar ingen roll. Då gör han i ordning en stor fest. Du vet, de som kom med 11 timmen men fick lika stor lön som börjar med en timme. Det låter ju orättvist. Nej, vet du vad det heter? Nåd kallas det för. Det är det som är nåden. Även om en människa omvänder sig på dödsbädden, va, så får hon full lön av Herren. För sån är han. Han står över allting. Och han har nåd och rikedom som slår alla rekord. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här kommer dopet in. Och här kommer det. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Alltså när jag har hört det här, då säger de, ja men det är olika positioner. Nej, det är inga positioner i det här versen. Det handlar om, det är inga positioner, det är inga tjänster, det är inga gåvor, det står, det handlar inte om det. Det handlar om tron på Jesus Kristus. I honom så är vi inte man eller kvinna. Han gör inte skillnad, utan alla får ta emot det. Oavsett om de är jude, om de är grek, om de är slav eller fri eller man eller kvinna. Det är alltså hans nåd för alla att ta emot. Det är det står här. Om ni tillhör Kristus är ni avkomna till Abraham, arvingar efter löftet. Vi alltså tillhör Abrahams förbundet genom Jesus Kristus. Så tillhör, och det gäller både judar och greker eller hedningar som tar emot Guds Messias Jesus Kristus. Det låter så bra för att vara sant, va? Men det är sant. Nu ska vi ta upp lite om den andra sidan, lite längre fram i brevet. Det är inte lika roligt, men det är bra. Då går vi till Galaterbrevet 5:16. Köttets gärningar och andens frukt. Ja, så är det. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så ni inte gör vad köttet begär. Ja, men det här är ju omvända människor han skriver till. Ja, men det är de man ska skriva till. behöver det mer än många andra. Vad köttets gärningar och andens frukter är. Det var så länge vi är på den här sidan graven, ni och jag. I den här onda tidsåldern som Paulus skrev. Så har vi hela tiden inre kamp med vårt kött. Och den består ända till vi kommer hem. Och den kamp som finns där hela tiden. Efter syndafallet så är det så att det finns... vi får varje dag begrava vårt kött. Det är så. Det är inte roligt, men det är nödvändigt. Köttet söker det som är mot anden. Och anden söker det som är mot kött. Det är en inre kamp hela tiden. Vi är både syndare och rättfärdiggjorda samtidigt, va? Och då står det så här. Det är två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill, skriver han. Observera, han har skrivit i Romarbrevet 7. Jag gör det i 8, jag gör det jag inte vill. Jag vill gör jag inte. Det var ju en sorts självbekännelse också. Han ser ju den kampen, va? Och sig själv. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral. Orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, fredesutbrott, själviskhet, sprittlingar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger för vad jag redan sagt, det som lever så ska inte ärva Guds rike. Ja, så ser det ut. Vad gör man åt det här då? Ja, alltså om man faller i det här, vad gör man då? Då bekänner man sin synd. Och så söker man Herren och ber om förlåtelse. Och då kommer han att förlåta om man gör det med uppriktigt hjärta. Det finns alltså vägar ut. Det är ingen som, och kommer någon människa och säger till mig så här, va? Jag har aldrig fallit. Jag säger, då lever inte du. För du har visst fallit, nu ljuger du också. Från falsk fasad. Och det ska vi inte hålla på med. Vi är svaga i oss själva, men i honom har vi vår styrka. Och sen kommer andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet. Trohet, mildhet, självbehärskning, sådan är lagen inte emot. Nej, det är den inte, därför att det är det. Men ni vet, det är skillnad på andens gåvor och andens frukter. Andens gåvor, man kan ju träffa nyfrälsta yngre människor och så vidare. De kör igång, de kan profetera efter ett så här... ibland stämmer det inte, men det är en annan sak. De har ingen spärr så där, va? Vi har mött sådana många gånger. Man kommer fram till mig och säga, 18-årig pojke kom fram och sa, Jan, du är inte tillräckligt andlig. Nej, så då har du ju rätt i. Nej, visst, inte som han var i alla fall. Men i alla fall, ja, men så, 3 veckor senare undrar, vad är Herren? Så, ja, så han är hos dig fortfarande, vet du. För då har det blivit motgångar. Va? Så, här, va? Ja, så fungerar det. Men det är roligt att träffa dem, för de talar alltid om ogudda eller så lite andliga. Så brukar man be för dem, så det går bra. Nej, men i alla fall, så det där är va, men frukterna, det är livslångt. Ni vet som ett äppelträd, va? Det blommar. Det är ungefär man är nyfräst. Det blommar det. Sen blir det kart. Och sen kommer frukterna. Men det tar sin tid. Ta hela livet, va? Och de här frukterna växer till när vi lever i den heliga ande, va? Det är en process hela tiden. Det är inte bara, nu lever jag kärlek, jag är evig glad. Det är inte så det fungerar, va? Och nu är jag tålamod, det har jag svårt med. Så att det får jag hålla på med hela tiden. Andens frukt måste tillväxa på de där områdena, va? Och det här är viktigt att förstå, va? För att godhet, mildhet, självbehärskning, va? Alltså det är den helige ande som växer. Helige andes frukter växer i oss. Och vad gör då? Ja, då avtar köttet. Det är den kampen. Eller som Johannes Döparen sa, det är viktigt att han växer till, alltså Kristus, och jag minskar, sa Johannes Döparen i Johannes 3 kapitel, va? Om vi Den som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Det är en korsfästelse på det vi. Om vi har liv genom anden, så låt oss då följa anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas för andra. Ett avundsjuka, det är en svår kötslig åkomma. När man börjar jämföra sig med andra. Och det, ja, men han är en bättre predikant. Det finns mycket bland predikanter. Men så här, han är bättre predikant. Det vet vi inte. Vadå? Det är väl inget sånt. Det är trams. Har Herren kallat någon, så då förser han också. Och han förser på olika sätt dessutom. Så man kan inte jämföra sig. Och inte vara avundsjuk. Men man kan vara avundfrisk. Och det innebär, det är något helt annat. Är man avundsjuk, då är man sjuklig. Alltså man håller på hela tiden och jag är inte sån, jag borde bli bättre. Ja visst, det kan ju alltid bli bättre, men sluta och tjafsa om det. Lev med Herren och ord och den heliga ande istället, så blir det bättre. Va? Men avundfrisk, det är så här, ja, men det de har, det här kan jag få växa och få det av det? Ja, då blir jag avundfrisk, det är något annat. Jag är inte sjuk på att de har det, utan jag vill ha del av det här, vet du. Kan man kalla för avundfrisk. Det hittar jag på själv, men i alla fall. Bröder, om någon skulle ertappas som en överträdelse, observera, nu kommer jag. Så ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Det är alltså den kristna gemenskapen som det står om här, va? Att leva anden. Men se till så att inte du blir frestad. Jag också. Är man själv svag på ett område, va, så kanske det inte är jag som ska hjälpa, va, utan då får någon annan göra det. Det är så man måste göra, för vi är svaga allihopa på något sätt. Och då är det bättre att någon annan får göra som inte är svag på det området. Det är alltså, det här är klassisk själavård jag säger nu, va. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Ja, den som tycker sig vara något fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Det här är Paulus i ett nötskal alltså. Jag ska ta upp två saker då, om det, tänkte jag. Det är skillnad på upphöjelse och uppmuntran. Det är två skilda saker. De har ingenting med varandra. Och ibland så upplever jag, när jag kommer på olika ställen, att man håller på att upphöja människor. Ja, han är så fantastisk, han är så smord och så vidare. Och den har den tjänsten och så vidare. Ja, det finns inget som... Ja, jag gillar inte sånt där. För det, då upphöjer man människor. Det finns bara en som ska upphöja sig, det är Herren. Vad är det Jesus säger? När vi har fullgjort allt ska vi se oss som odugliga tjänare. Halleluja, sa församlingen. Jag visste att ni inte skulle säga det. Så är det, va? Ja? Nej, för att det är, men det mest fantastiska, dessa ord du där känner av Herren använt, han har dem som redskap så att hans rike får tillväxa och så att han blir ärad. Så ser det ut, va? Nu ska jag ta ett exempel på skillnaden mellan upphöjelse och uppmuntran. Om vi säger nu då, ett praktiskt, en bönemänniska, och oftast kvinnor, kan ta det, en bönemänniska som har bett och bett och bett och bett och bett, men tycker inte se att det händer någonting. Och jag ber och ber och ber, och man upplever att nej, ska jag fortsätta på det, och jag börjar bli gammal och trött och allt vad det är. Ja, visst. Och så om jag kommer i den personens väg, va, och då säger Herren, gå dit och uppmuntra. Ja, säger det här till er, ge inte upp. Fortsätt. Det Herren lägger på dig, bara fortsätt att be. Därför att du har fått den gåvan av Herren att be, va. Och du ska bara fortsätta att be så att det blir genombrott, va. Ge inte upp, och Herren säger, ge dig ny kraft, och så får man be för den här människan. Det här är uppmuntran. Det är ingen upphöjelse. Men om jag skulle säga så här, det finns ingen som har sån smörjelse som du. Alltså, det slår alla rekord. Jag har aldrig mött en människa som har så fantastisk smörjelse. Det är ju upphöjelse. bort det. Det är ju, jag ska berätta för er, när man upphöjer människor så är det en styggelse och en synd inför en levande Gud. Va? För att det är bara han som ska upphöjas, eller han som ska lära ha, inte människor. Och det här är oerhört viktigt. Om vi ska se Guds rike formeras och öka och se människor bli frälsta och komma till kunskap om sanningen, då får vi inte upphöja människor, vi ska upphöja Herren. Och det är inte mig de ska motta människor, utan det är Jesus. Så här ser det ut. Var en ska pröva sin egen gärning. Då kan han ha sin stolthet för sig själv. Ha sin stolthet för sig själv. Inte springa runt och visa sig stolt inför människor, va? Och inte jämföra sig med andra. Han kommer tillbaka till det där igen. Man ska ha stolthet. Ja. Så här var det. Det har hänt saker och ting. Man har bett för människor och det blir så. Men det är inte min förtjänst. Det är ju Herren, va? Om inte han är med så blir det ingenting. Jag kan stå och be så fraggan står mun på mig. Det hjälper ingenting om inte han är med, va? Kan gå och gömma mig och dra något gammalt över mig, va? Utan jag menar, det handlar om att jag ber därför att han vill att jag ska be. Och det han vill att jag ska be för sjuka, för folk som har det svårt, till och med de som har det bra. Man behöver be för dem också. Även om de inte tror det, men så är det. Och jag förstår, det är det här som Herren vill se i sitt. Var och en ska bära sin egen ryggsäck. Vi har alla ryggsäckar, men vi bör hjälpa varandra med de här ryggsäckarna också. Men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till den som undervisar. Bedra inte själva. Gud lurar man inte. Den människa så ska hon också skörda. Nej, han kan man inte lura. Han ser rakt igenom allting. Det som det står i psalm 139, for jag lutherst i havet så är det långt, for jag ner i dödsriket så är det där, byggde jag med höjden så är det där, han är överallt. Så att, så är det. Och då är det bra om man har en bra relation med honom. Han är överallt. Hur? Att man har en levande relation med honom, va? Genom den helige ande. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång. Och det är där man vägrar omvända sig. Att man lever för sig själv. Man lever bara för sin egen navels välbefinnande. Man lever varken för Herren eller för andra människor. Va? Då skördar man kött och det blir en undergång. När Herren kommer åt det. Man får det. Man kommer in i helvetet på det sättet. Så allvarligt är det. Men den som sår i anden får anden av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttas på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Ge inte upp, alltså. Jag vet inte hur mamma, ibland låter jag som en tjatig papegoja ibland. Men ge inte upp. Sluta inte. Ja, vi har så hemska omständigheter. Ja, vi har aldrig fått någon löfte från Herren att vi ska ha goda omständigheter. Det står ju ingenstans i Bibeln. Värre än, det står ju förföljelse, trångmål. Det ena efter det andra. Men ge inte upp. Fortsätt att be. Fortsätt att evangelisera. Fortsätt bara. Så länge tiden är inne att göra det så gör vi det. Va? Så låt oss därför göra gott mot alla meningsfulla tillfällen. Särskilt mot den som tillhör trons familj. Just det, trons familj. Vet du vilka det är? Ja, det är väl ni tror jag. Och jag. Det är trons familj. Det står inte i våra biologiska familjer, det kommer andra hand, utan trons familj i första hand. Och så sa det, se vilka stora bokstäver jag nu skrivit till er med egen hand. Det är någon annan som skriver åt honom. Det som gör ett gott intryck genom det yttre försöker tvinga er till omskälle bara för att inte bli förföljda för Kristi kors. Den som låter sig omskäls håller sig inte ens lagen själva, men vill att ni ska bli omskurna så att de kan vara stolt över yttre. För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Så ser det ut. Och vi tillhör ett rike som inte kommer att skakas. Och Jesu rike är inte av den här världen. Det är ett annat rike som kommer att tillväxa. Och så kommer att den här världen kommer att få ett avslut som far har bestämt. Det är ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det viktiga är att vara en ny skapelse genom den helige ande och Guds ord. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel över Guds Israel. Så är det. Och så säger han så här: nu får ingen ge mig mer besvär. För jag har Jesu märken på min kropp. Vadå? Ja, han har blivit misshandlad, förföljd, stenad, lider skeppsbrott. Han har stor lista andra Korintherbrev. Han skriver till och med sig första Korintherbrev. Jag tror att Herren har ställt apostlarna som vet avskum. Det var ju en intressant bekännelse. Men jag ger inte upp. Jag ger inte upp, skriver Paulus. Jag fortsätter så länge Herren vill. Han hade planer på att åka till Spanien. Han hade planer att åka norr om Svarta havet. Men han kom inte dit för anden hindrar honom. Så var det med det. Ja. Varför det? Nej, han skulle på ett annat håll. Han hamnade i Rom 2 år till han sen troligtvis blev mördad eller martyr där under kejsar Neros tid. Amen. Herre, vi bara prisar och tackar dig, Herre. Du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Lovat vare ditt heliga namn. Och vi ber dig, Herre, nu att du befriar oss att hela tiden bara leva på ett lagiskt sätt. Och att vi lever i din nåd och frid. Men också att du ger oss kraft och smörjelse till den inre kampen mellan köttet och anden. Så att andens frukter får tillverka och köttets gärningar. Och skulle vi falla, vad gör vi då? Ja, då får vi resa oss upp, bekänna vår synd, bekänna att vi har fallit från dig, så att du kan resa upp oss. Och vi ber också för att du förlåter oss och ger oss detta liv. Och du kommer inte att överge oss. Och så ber vi oss, Herre, att vi får beröm, vi får uppmuntra och förmana varandra, men inte upphöja varandra. Utan det är du som ska lära ha. Det är du som är upphöjd och det är ingen annan än du. I Jesu Nazarens namn. Och jag säger till dig som lyssnar här som inte har tagit emot Jesus. Det är dags för dig nu. Knäböj dig nu när du lyssnar på det här. Och så ber du som inte tror på Jesus. Herre, kom in i mitt liv och blev Herre. Jag bekänner min synd inför dig. Kom, Herre, kom och grip mig med den helige ande. Så att jag blir fri från allt jag bär på. Och att jag blir fri till att tjäna och fri till att vara ditt barn i Jesus Kristus. Kom helige ande nu. Du som har knäböj, kom helige ande över. I Jesu namn. Vara fylld på nu i Jesu namn. Ja, tack. Blodsbeskydd i tankar, ord och gärningar till ande, själ och kropp. I Jesu namn. Amen.